Ja, det är gott att få dela den här förmiddagen med er och försöka att tala det som ligger övers på mitt hjärta. Det är inte en text som är anbefalld för den här dagen, men den är väldigt dyrbar för mig, så att jag ska ta och läsa den här. Vi förenar oss i bönen en gång. Tack Jesus för denna dag i advent, när vi får upphöja och prisa ditt namn, att det som en gång förkunnades i Betlehem, det håller än och det är verksamt i vår tid. Jag ber för alla som har samlats till den här gudstjänsten att vi ska få uppleva värdet av dig och inse hur underbart detta budskap är om dig Jesus. Tack för att du vill leda mina tankar och mitt hjärta i den här stunden. Amen. Amen. Ja, det som jag tänkte läsa här, det står i första Timoteusbrevet 3 och 16. Och erkänt stod är Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbar i köttet, bevisad rättfärdig genom anden, sedd av änglarna, predikar bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Guds fruktans hemlighet. Faktum är att det står rätt mycket om hemligheter i Guds ord. Och då kanske det ligger väldigt nära till hans att tänka att det här ska vi inte berätta om. Utan det ligger till på ett annat sätt. Det är att det mänskliga ögat ser inte vad som ligger bakom ett andligt skeende. Och det är det vi ska uppehålla oss vid här. Det är därför som det formuleras på det här sättet, Guds fruktans hemlighet. En del i juletid, de kommer aldrig längre än till barnet i krubban. Och ser bara ett barn som alla andra barn, och det är mycket ståhej och det är mycket som ska planeras och arbetas inför julen. Men för oss som har fått uppleva Jesus är det en hemlighet som är mycket, mycket starkare än så. Och när vi läser det här så förstår vi ju att det är Jesus som är hemligheten. Gud i Kristus. Det var inte bara så att det var ett barn, vilket som, det var Gud i Kristus som kom till den här världen. Och när jag tänker efter på förutsättningarna för Jesu kommande, så är det så här att det verkar som Gud har gjort det så svårt som möjligt för att ingen människa ska tänka, ja men det är väl inte så svårt att tro på honom. Därför att alla dessa saker som hände talar ju sitt tydliga språk. Utan jag tycker Gud gjorde det väldigt svårt. Tänk bara på den vanskliga färden upp till Betlehem med denna gravida unga kvinna Maria. Det fanns ju egentligen många tillfällen när det kunde gått helt galet. Ingen människa ska kunna säga att det där det var ju givet att det skulle bli så. Och de hade ju läst, judarna hade ju läst i hela gamla testamentet om Jesu kommande, denna messias längtan fanns ju där hos dem. Men de hade aldrig tänkt sig på det sättet. Utan de tänker sig väl som vi människor gör, det ska vara ett slott, det ska väl, manegen ska vara väl krattad och förberedd för honom. Det ska vara omgärdad av soldater och vaktstyrka, och han ska åtföljas av en kolonn av människor som vet vad som kommer att ske. Och ingenting av detta, ingenting. Utan mer besvärliga omständigheter än jag tror de flesta råkade ut för att ingen skulle kunna säga att han hade mänskliga fördelar. Och allt fanns ju en plan hos Gud för hur det här skulle gå till. Och då kan vi mänskligt sett fundera, var det här så strategiskt? Var det så klokt att utsätta den här planen för sådana risker som det egentligen var förknippat. Var det så klokt att göra det? Det kunde ju gått hur snett som helst om inte Gud hade funnits med i detta. Nu fanns Gud med, och det är jag väldigt tacksam för. Och det här var ju förutsagt från lång tid tillbaks. Vi läser ju i Jesaja hur tydligt det står, men ändå var det fördolt för dem. Man skulle ju kunna fundera som så att Gud skulle väl kunna tänkt vi skjuter upp det här lite till ett bättre läge när det är lite mer förspänt, när Herodes har dött och det är lite gynnsammare förhållanden. Det hade väl inte varit så konstigt om man hade lagt om tidsplanen lite. Det gör ju våra politiker, de lovar ju lite här inför valet, så och så ska det bli, och vi kommer till att få både billigare el och bensin bara ni röstar på oss, va? Och det är ju fullt mänskligt att göra på det viset. Kunde inte Gud gjort likadant, att ändrat på planen till det var lite mer gynnsamt? Nej, det var besvärligt. Ur mänsklig synpunkt fanns det väldigt mycket risker. Men planen låg ändå fast. Och det fantastiska är ju att det håller fortfarande. Idag är vi ju omkring 8 miljarder på jorden. Vid den här tiden så säger de, jag vet inte hur säkra beräkningarna är, att det kanske var 100 miljoner. Och då kunde Gud sagt så här att vi hade inte räknat med den här utvecklingen, utan evangelium det skulle räcka fram till det och det årtalet, men sen räckte det inte till. Men det räcker till, det räckte till för mig och så räckte det till för Stig också. Och för några andra här att ta emot detta, och det håller än idag. Han behövde inte ändra någonting, utan det var en frälsning som håller. Ära vår Jesus för det. Det var så också med tiden att Herodes, det framställer ju Bibeln och historien som en väldigt grym konung. Och det var han verkligen. Men när han kände sig hotad, då gjorde han någonting som jag ändå tycker var lite utifrån hans utgångspunkt rätt slukt gjort. Han fick ju besök av de här vise männen som hade sett stjärnan där borta i Östens länder, och så kände han sig hotad. Ingenting fick störa hans maktutövning. Men han kallade till sig översteprästen och de skriftlärde. Kan ni säga mig var den nyfödde judakonungen ska födas? Jaha, de tog fram och läste det som lästes i synagogorna. Att det var i Betlehem han skulle födas. För ingalunda du minns bland juda förste, till av dig skall utgå en förste, säger ju profetiorna. Ja. Och sen så kallade han till sig de vise männen och ville veta om tiden när den här stjärnan visade sig borta i Östens länd. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Jag vet inte när Gud tände den här stjärnan. Om den hade varit på gång under århundraden eller om den bara tändes då. Men det sammanträffade med Guds plan. Den låg fast. Och den ligger fast. Och vi ska läsa ifrån Galaterbrevet, eller Efesebrevet kan vi väl börja med, det första kapitlet och den 10:e versen. Den plan, eller vi kan börja versen innan. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, där har vi det ordet. Han har en vilja. Han har låtit oss veta den enligt ett beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himmel och på jorden. Alltså, den är en hemlighet för världen. Hur kan de se att det rör sig sådana gudomliga perspektiv bakom händelserna som skedde med början med det här lilla barnet? Att allt skulle sammanfattas i Jesus. Och att ingen i hans samtid skulle kunna säga att han hade bättre förutsättningar än någon annan. Utan ganska snabbt så riktades hotet emot hans liv. Och de fick fly modern och fadern med det lilla nyfödda barnet till Egypten. De fick känna på verkligen vad ondskan kunde åstadkomma. Och varför, kan man ju undra, varför utsätts evangelium i dess begynnelse, i dess första skede, för sådana risker? Jag tror, utan att veta bestämt, men det fanns ju inget förhållande där människor skulle kunna säga till Jesus: jag har det så kämpigt. Och jag tror inte du kan hjälpa mig, därför att du har ju fått andra förutsättningar. Din ingång i världen, den var ju mycket mer gynnsam än min. Min kamp är mycket hårdare än din. Utan alla kunde känna att de blev bemötta med en som hade smakat kampen och det vardagliga kämpandet med de förutsättningarna det var. Och det lever vi med idag. Varför kan vi förkunna evangelium? Det är därför att Jesus rör sig bland folket. Han sitter inte på en piedestal upphöjd någonstans. Han finns mitt ibland oss än idag. För att han har känt av det. Han har delat mänsklighetens lidande och deras svårigheter och kampen. Han har fått ännu mer. Vi vet inte så mycket om hans uppväxt. Vi möter ju honom vid 12 års ålder i templet. Men för övrigt är det ganska tyst om Jesus. Han fick syskon. Och vi vet inte när hans far försvann ur bilden. Men det är tydligt att Maria fick vara ensam med både Jesus och barnen. Och den kampen. Jesus var äldst. Han skulle hjälpa familjen. Och det gjorde han genom att vara snickare. Han delade vardagens kamp. Ingen kan säga: jag är ensamstående. Jesus, du känner inte min kamp och mina problem. Jo, säger Jesus, jag har delat dem. En flykting kan inte säga: Jesus, du känner inte till hur det inte var flykting. Jo, vi delade det från början. Han har delat vår kamp, vardagens kamp för tillvaron. Men mitt i allt detta finns Gud. Ära vår Jesus. Det utspelar sig en händelse som jag skulle vilja ta med här. Och det är det här kända avsnittet med Jesus och Nikodemus. Det är ju jätteintressant. Han var ju en av judarnas rådsherre. Och han hade väl hört talas om Jesus. Och han gjorde väldigt klokt i att vilja få en förstahandsinformation ifrån Jesus själv. Det räckte inte med rykten och vad folk talade om, utan han ville möta Jesus. Och det här har ju folk uppmärksammat, att han kommer till Jesus om natten. Det kan finnas många orsaker till detta, varför han kom om natten. Kanske ändå som rådsherre, att han kände att det var lite obehagligt att gå till Jesus. Jesus, han mötte mycket utav ifrågasättande. Och så kommer han till Jesus och så säger han att det är någonting märkligt med dig. För vi hör ju och ser att ingen kan göra sådana tecken som du om inte Gud är med honom. Ja, då tycker jag ändå Jesus svarar lite märkligt. Amen, säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jesus kunde ju börja argumentera och berätta för honom om under och sådana saker som följde med. Men det fanns en huvudpunkt, och det finns den idag. Det gäller att bli född på nytt för att se Guds rike. Och det var det första som han, Nikodemus, fick möta: du måste bli född på nytt. Ja, det var problem. Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl gå in i sin mors liv och födas en gång till? Och då så fortsätter Jesus och talar med honom och säger till slut så här: var inte förvånad över att jag sa det, att du måste födas på nytt. Vinden blåser vatten vill och du hör dess hus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Nu började det bli jobbigt för Nikodemus. Hur kan det ske? Hur kan det ske? Du är Israels lärare och vet inte det här. Vi har ju så mycket intelligenta och kloka människor runt omkring oss, men de är väldigt borta när det gäller andliga verkligheter. Hur kan detta ske, säger Nikodemus till honom. Ja, det här, varför kom Jesus in på detta? När jag läser det här, hade varit i den ställningen, jag hade nog börjat fundera, ja, vart vill han komma? Men han fortsätter ju att tala här, och Nikodemus fick med sig det som kallas den lilla Bibeln 3:16, till så älskade Gud världen, och jag tror aldrig han blev densamme mer. Vinden blåser vatten vill, andens vind, tänk vad viktigt den är. Och det måste ju finnas en orsak till att Jesus tar med det om vinden, andens vind. Ibland vet ni att det blir både kallt och vindstilla i Sverige. Och då blir det ju problem, då får vi ju lite dåligt mel i ledningarna, och här är det ju ljust och trevligt. Så än har vi inte drabbats så, va? Men det är viktigt att vinden blåser. Och det är inte alltid den gör det, så att vi får lite fart på de här vindkraftverken. Och dyrt blir det med elen, och lite blir det också i ledningarna. Men andens vind, den blåser över världen. Och den har aldrig stillat. Och det talade Jesus med Nikodemus om. Du vet inte varifrån den kom eller var. Alltså, vad Jesus vill säga, det andliga kan du inte förklara på ett mänskligt sätt. Nikodemus var väl naturligtvis en begåvning, men skulle han kunna förstå detta utifrån sina förutsättningar? Man måste ta ett steg längre. När Jesus på ett annat ställe skulle berätta för, eller han hade mött motstånd hos många människor, och de ifrågasatte honom väldigt. Och då så säger det Jesus så här, att han tackar Gud och så säger han: tack för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de små. Det har aldrig någon människa kunnat räkna ut evangeliehemlighet. Gud i Kristus. Man måste böja sig för en verklighet som är större än ens egna tankegångar. Och den följer, Jesus följer en tidtabell. Ära var hans namn. Han kom precis när det var planlagt, när himlen hade planlagt. Och han fullföljer sitt uppdrag. Och när hans bröder, det var ju inte bara så att det var de rådsherrarna och de kloka som ifrågasatte Jesus. Hans bröder hade svårt för att tro på honom. Och de säger inför lövhöjdoäktiden i Jerusalem att: ska du inte följa med dit upp? Det är ju en stor samling på gång i Jerusalem. Min tid är ännu icke inne. Ni kan gå upp, för er är alltid tiden lämplig. Men Jesus, han följde en tidsplan. Det är inte min tid nu, utan för er är det alltid lämpligt. Men sen kommer han då, när hans tid var inne, så kom han dit upp. Och alla talade om honom. Och alla undrade vad han var. De blev inte mättade i allt det religiösa liv och det som presterades där. Det fanns en hunger efter någonting mer, precis som det gör idag. Det finns så mycket världen kan erbjuda, men kvar finns hungern. Och vi ser att många ute i världen, de är beredda att betala mycket för denna tro. Lars Svensson som sitter, han hade en andakt för lite sen där han talade om väckelsen i Iran. En av de största väckelserna som vår tid ser nu, under mycket, mycket svåra förföljelse. Men folk är beredda Att ta emot Jesus även om det kostar mycket. Det är dolt för de visa och kloka men uppenbarat för de små. Jag tänkte andra, om vi talar om tider, så stod det ju, många väntade ju inte bara på Jesus, men i vår tid så väntade de på Israels upprättelse. Och många trodde det kommer aldrig att ske. Det är inte möjligt att detta kommer att ske. Och nu är det de som har studerat Bibeln som säger det kom precis i rätt tid. 1948, tror det var i maj, så proklamerades staten Israel. Och Gud stod för sin plan. Han höll fast vid den. Det är inte alla tider som vi har fått reda på i förväg. Även ibland apostlarna och de närmaste så fanns det spekulationer. Och det var, när ska Israel som stat upprättas? Apostlagärningarna 1 och 7. Är tiden inne för ett upprättat Israel? Då säger ju Jesus de orden att det ankommer inte er att få veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men de fick en befallning, gå ut och predika evangelium. Vi vet inte hela skeendet, det öppnas allt eftersom. Men vårt uppdrag det är att förkunna evangelium. Ja, detta är när det gällde tiden och att det är inte lätt för människan att räkna ut när detta ska ske. Det finns en annan sak och det står i Uppenbarelseboken, det 10:e kapitlet. Det finns tre ord som proklameras där och det är tiden är ute. Han svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, som har skapat himmel och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet vad som finns i den, finns i det. Tiden är ute. Alltså så finns det i det som är fastlagt, så finns det en tid för att söka Gud, tjäna honom, men en dag ljuder över världen, tiden är ute. Så därför så måste vi göra vår gemenskap med Gud väldigt stark i dessa tider. För det kommer en tid när tiden är ute. Och det kommer den tid också som han har lovat att han ska hämta sin församling hem. Vi ska inte gå under med världen, utan vi har blivit lovade att lyftas Herren till mötes i skyn. Och det löftet kommer han till att infria och hålla. Han har fullbordat sitt frälsningsverk och det ska slutföras till sista punkt. Och jag tänkte på en sång som sjöngs i våra sammanhang med en väldig entusiasm för ett antal år sedan. Vi ska möta han på skyarna i härlighetsstor. Då vi lyftas över land och byarna, farväl, farväl, då jord. Tänk att Jesus ska fullborda frälsningsverket. Tiden är ute. Nu ska vi verka och tjäna honom. Och hans löften, de håller. I den här sångboken som vi har sjungit så många sånger ur här nu, så finns det en sång som jag tänkte på här. 415. Guds ord och löften kan aldrig svika. Nej, det står fasta som urtidsbergen. När andra fästen och stöd ger vika, Guds löften sviker ej då. Guds löften håller vad än jag mister, vad än som brister, det brister ej. Om himlens stjärnor än slocknar alla, Guds löften faller aldrig nej. Vi kan uppmuntra varandra, vi som har tagit emot Jesus, och vi kan berätta för varandra. Broder och syster, det håller. Kampen kan vara svår ibland, men Jesus har varit i den också. Och han stod fast, och han lever och han verkar ännu i vår tid. Underbart församlas tredje advent och påminna oss det håller. Det som såg så svagt och det såg så utsatt ut från början i Betlehem, det håller. Det gick aldrig att ta död på det. Det gick aldrig att skjuta undan, utan det är verksamt i vår tid ännu idag. Och låt mig till avslutning här. Jag fick en skrift här, det bör du veta, om Jesus, som jag tänkte jag skulle läsa lite för er. Jag läste den i en andakt för lite sedan, jag ska ta med det här. För länge sedan skrev en person dessa ord om Jesus. Mer än 2000 år har gått sedan ett barn föddes av en ung landsortskvinna i en avlägsen obetydlig by. Han växte upp på en annan plats och arbetade som snickare tills han blev 30. De följande 3 åren var han en kringvandrande predikant. Han ägde aldrig ett hem. Han skrev aldrig en bok. Han hade aldrig något offentligt uppdrag. Han hade aldrig en egen familj. Han studerade aldrig vid något universitet. Han satte aldrig sin fot i en storstad eller reste så mycket som 30 mil från sin födelseort. Han gjorde ingenting som vanligtvis hör samman med att bli berömd. Han hade inga referenser förutom sig själv. Medan han fortfarande var en ung man vände sig den allmänna opinionen emot honom. Hans vänner övergav honom och flydde. En förnekade honom. Han överlämnades till sina fiender. Hans rättegång var en humbug. Han korsfästes mellan 2 rövare. Medan han dog spelade bödlarna tärning om hans kläder. När han var död lades han i en grav som lånats ut av en av hans vänner. 20 århundraden har kommit och gått. Och idag står han fortfarande i centrum för mänskligheten och som ledare av den utveckling vi har sett. Alla arméer som har marscherat och alla krigsflottor som någonsin har byggts, alla parlament och riksdagar som varit samlade, alla som har regerat delar av världen, olika delar av världen, alla tillsammans har inte påverkat mänskligheten på jorden så intensivt som detta enda liv. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, din och min frälsare. Amen.